I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avsnitt 13.
Nej.
Jo.
Det var avsnitt 13 förra gången.
Nej, det var avsnitt 12.
Du skrev på Instagram att det var avsnitt 13.
Va, gjorde jag?
Ja, det gjorde du.
Nej, jag skrev avsnitt 12.
Du skrev avsnitt 13.
Då går vi in här och kollar. Ska vi se? Dun, 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 dun. Avsnitt 12. Osunda förskolan.
Ja, ja, okej då. Jag är nästa.
Ah, jag dör. Ja, nej, men avsnitt 13. Jättekul. Ja. Hur mår du?
Jag mår bra.
Ja.
Alltså jag mår ändå bra. Får man må bra trots allt man varit?
Snälla, jag har märkt på det att du mår bra. Du har pratat så mycket med alla här utanför.
Ja, jag vet. Shit, jag har det.
Ja.
Jag har det alltså.
Ja.
Jag gillar inte att kalla prata, men ändå har jag
nu
bara
har
kacklat
babblat
på.
Ja. Alltså, jag var tyst. Jag bara, ja, men okej. Okay. Ja, då.
Nej, men jag mår bra, killen börjar må bättre.
Oh, och skönt.
Man känner typ så här, då börjar jag också må bra. När barnen mår bra så mår man ju bra själv. Mm. Liksom. Så att, jag mår ändå bra. Jag tar dagen för vad den är idag. Imorgon kanske jag mår skitdåligt, vem vet. Men idag mår jag bra.
Fantastiskt, vad skönt. Jag mår också bra. Jag tycker bara det är skönt att komma ut hemifrån.
Mm. Ja, det gör så mycket. Det var synd att vädret är så himla tråkigt.
Ja, men det gör typ inte ens någonting just nu. Alltså, jag säger så här, hejdå, det regnade typ. Jag bara, ja, men jag går nu.
Får en anledning att stanna hemma.
Och gå ut.
När det är dåligt väder?
Aha, nej, men jag vill ju komma ut hemifrån.
Så när det
då
dåligt väder
vädret
så
stoppar
du
inte mig. Ja.
Är det så? Du stoppar mig jättemycket.
Är det sant?
Ja, ja, ja.
Nej,
jag hatar när det regnar och så när man får regn på ansiktet blir jag så, det stör mig. Ah,
jo, men nej. Det stör mig mer att vara hemma. Så det är skönt. Men hallå, idag ska vi köra frågepodd.
Ja, det ska vi.
Så kul. Och grejen är att vi får frågor hela tiden. Vi har ju sagt att vi ska göra, för vi märker att vi babblar bara på.
Ja.
Och vi har bara hoppat in i det.
Mm.
Många känner ju till dig, ditt liv och sånt. Mm. Men vi märker ju att så här, det är ändå mycket grejer som vi har missat.
Ja,
vi bara hoppar in.
Man tror att man inte har missat det, men så har man det.
Exakt. Mm.
Och man tar saker för givet, typ.
Ja, och typ jag tänker så här, men det är ju inte intressant. Vissa saker, och sen har vi fått jättemånga frågor om typ, ja, vissa saker som jag bara, okej, det tyckte ni var intressant. Så att det är jätte, ja, det är kul för oss. Och,
men vi börjar med några snabba frågor.
Ja.
Mm. Jag tänker att jag börjar med att säga, Adiam, hur gammal är du?
32, sen 2 veckor tillbaka.
Och just det, grattis i efterskott. Jag sa faktiskt grattis till dig då.
Ja, det gjorde
jag. Ja, det gjorde jag. Ja, det gjorde jag. Och jag är 29, jag blir 30 år. Och jag har typ en kris. Fast jag är glad, jag menar jag har fått 3 barn under 30. Men,
ja.
Men jag har ändå en kris, för att jag vill inte bli äldre. Jag känner mig som 25 i själen.
Ja, okay? Jag vet. Men jag tänker att det är det som är det fantastiska. Att man känner sig ung, men ändå blir äldre.
Ja, och det är det krisen kommer. För då är det som att folk förväntar sig att du ska bete dig på ett visst sätt. För nu är du 30, jag menar lite jävla reko måste du ändå vara. Och så kommer jag där och känner mig som tonåringen, ungdomen, du vet. Nu när jag sitter och pratar och bara så här, ja men de här ungdomarna, jag bara, ungdomarna, jag är själv ungdom, driver det med mig?
Det var så sjukt, jag pratade med mina systrar igår och då pratade vi om någonting. Så vi bara, okej, men hur många är vi ungdomar? Hur många ungdomar är vi? Alltså då snackade vi om oss själva. Jag bara, det är helt sjukt att vi sitter och kallar oss. För då sa vi, hur många ungdomar versus vuxna är det? Och jag bara, det är jättekul att jag... här,
men jag är ungdom i själen. Alltså jag lovar dig, jag är så 25, det bara går att bli alltså. Okej?
Okay? Ja, vad bra, snabba frågor. Hur gamla är våra barn? Är nästa snabba fråga.
Okej, okay, så mina barn är 16 månader korrigerat. Nej, 15 månader korrigerat och 17 månader okorrigerat.
Mm, och mina barn är 2 månader yngre.
Mm, så då är
så de 13 månader korrigerat och 15 månader
okorrigerat. Yes.
Mm. Största guilty pleasure.
Shopping alla dagar i veckan. Jag blir väldigt fattig på nätterna. För att jag sitter och shoppar ihjäl mig på nätterna. Och så kommer Lamir och skäller ut mig och bara säger, det var det här för räkningen. Jag vet inte, vadå? Det där måste vara något gammalt. Tills han ser lite så oöppnade paket i garderoben. Så shopping, ja, alla dagar i veckan, jag måste sluta med det. Men jag blir en shoppingsnarkoman när jag inte mår bra. Tyvärr.
Min är, jag har 2 dåliga. En värre än den andra. Men okay. Godis.
Ja, men det är inte så
bra. Sötsaker, nej. Och sen vape.
Ja, du vejpar.
Den är alltså... Oh. Jag var så här, jag fattade inte vad folk höll på med i början. Mm. När jag såg det. Jag bara, vad är det här? Det var ju under jag var gravid, det blev så stort. Och då höll man ju inte, alltså då...
Höll man inte på.
Nej.
Nej.
Och sen så typ sommaren efter var det typ så här, oj, vad är det här?
Oj,
och
det här enkelt.
Är lite så. Ja, exakt. Och jag är så här, vi brukar röka vattenpipa och så. Och det här var så mycket enklare. Men vattenpipa måste man hålla på med smak och det är kol. Ja. Och det. Men jag ska faktiskt sluta för att det är inte bra för lungorna.
Kom ihåg att jag kommer komma ihåg det där.
Don't try this at home. Yes.
Favoritmat? Min är vietnamesisk mat. Få. Den här soppan, få. Okej, okay. I special, jag åt den hela graviditeten och jag fortsätter äta den för den är nyttig, den är god. Kött och nudlar och soppa och örter. Ska vi äta den efter?
Ja, det kan vi göra. Ja. Du skulle ju ta med mig en gång. Så gick vi in på ett ställe. Jag bara, Nadja, det här känns inte som ett sånt ställe. Hon bara, alltså det här är det bästa stället. Det är här man ska käka. Jag har varit här flera gånger. Jag bara, så kollar jag på menyn. Jag bara, vilken är det här på menyn? Hon kollar, så frågar hon. Hon bara, ursäkta, har ni inte kvar? De bara, nej, tyvärr.
Jag blev så besviken. Jag var så arg. Gud vad arg.
Ja, jag måste faktiskt smaka. Jag har inte testat. Min favoritmat är typ så här olika typer av bowls. Alltså så asiatiska.
Ja.
Med alltså så här kimchi, inlagda grönsaker, räkor, kyckling. Jag älskar det. Ja. Det är det bästa som finns. Det äter jag jättegärna.
Okej, bästa och sämsta egenskaper. Adrian, får höra din bästa och sämsta egenskap.
Alltså min bästa egenskap är ju typ mitt tålamod. Marco sitter och lyssnar på det här och tänker, nej. Men alltså, alltså kanske inte mot min närmsta familj, men overall har jag jättebra tålamod. Och typ så här, min syn på livet, bara så här, alltså den ger mig jättemycket, typ bara så här, det löser sig, det blir bra, det, alltså den. Ja, det är mina bästa egenskaper. Mina sämsta är mitt otroligt dåliga minne.
Har det kommit efter
nej,
barnen?
Nej, jag försöker skylla på barnen. Det har blivit mycket sämre, men redan innan bara var det,
ja, alltså, då är det inte bra alltså.
Nej, det var jättedåligt. Och det är jättetråkigt för att det blir så här... Man kommer inte ihåg saker som nej. Är roliga att komma ihåg. Jag måste liksom bli påmind av andra. Och bara, just det, shit, det där, vad roligt. Men ja, det är skittråkigt. Okay. Och alltså, jag vill bli bättre på att kommunicera. Det är också en dålig egenskap jag har.
Fast jag tycker du är duktig på det. Men kanske, jag vet inte, du kanske inte är duktig på det i din relation. Kanske.
Alltså jag har blivit bättre. Men alltså det är, jag skulle absolut kunna bli bättre på det.
Ja, du har blivit fett lika när jag kommer till det.
Vad är dina?
I'm gonna teach you. Okej, min sämsta egenskap är att jag har noll tålamod. Mm. Noll tålamod. Och jag är extremt impulsiv.
Mm.
Så skulle jag få ett mail så svarar jag på det direkt och så bara... Men du läste inte hela mejlet, va? Du läste första meningen, och nu missförfattar allt. Och jag är impulsiv med allt. Om det ska vara någonting, då ska det göras nu på en gång utan att jag tänker efter och tänker efter efteråt och så får jag ångest av det. Och min bästa egenskap är nog att jag är väldigt, andra ser i alla fall att jag är väldigt så här, förstående, jag har mycket perspektiv och jag dömer aldrig. Utan det är så här, folk kan komma och berätta vad som helst, så jag dömer inte. Då är det så här, jag försöker förstå den personen, varför den gjorde det eller var det kommer ifrån. Och,
det är fint.
Ja, så jag har mycket perspektiv typ.
Mm. Bra, det var de snabba.
Ja, trevligt.
Trillingarnas namn, det här har vi, alltså det här är en av de grejerna som jag har tänkt av att kära, alltså okej, okay, det där vill man veta, men det kanske är för att det inte, men trillingarnas namn, hur vi kom fram till dem, och alltså var vi överens med partners och typ, ja, lite så. Kör.
Okej, okay. Ska jag börja?
Ja.
Jaha. Men jag kan berätta lite snabbt. För att våra barn när de föddes så hette de ju bebis 1, bebis 2, bebis 3. Hela vägen tills du vet när man ska skicka till Skatteverket och berätta namn.
Mm.
Och då skickade vi det samma dag som de skulle egentligen välja namn åt oss. Mm. Så att du får ju böter från Skatteverket om du inte väljer namn.
Mm.
Och vi skickade det samma dag. Man har 3 månader på sig att göra det.
För att ni inte hade bestämt? För att ni glömde? Eller?
Alltså vi bestämde 1-2 veckor innan.
Mm.
Men det var Kelians namn som vi var inte överens om. Men... ja, vi skickade, och då ringde jag till Skatteverket direkt och sa, de är på väg, namnen på väg, så skicka inte någon Astrid och Bertil och sånt till mig nu, utan jag har mina namn på mina barn nu. De bara, men det är ingen fara.
Oh my God.
Men vi valde namnen på typ 9 och hemma.
Utifrån deras,
utifrån deras personligheter. Så jag försökte ju lära känna dem i magen, och de var precis som de var när de kom ut. Så Litia var väldigt... En tjej som verkligen låg och sov och väldigt snäll och sa inte så mycket. Och då valde vi, egentligen skulle hon heta Milia. Men min brorsa vill ha Milia om han skulle få en tjej.
Mm.
Men han har inte fått en tjej än, okej? Okay? Men så blev det Litia, och det betyder godhjärtad på grekiska.
Mm.
Och sen valde vi Alia som är ett marockanskt namn. Mm. Och det betyder diva. För att så fort man petade på henne när hon går så, så blev hon så här, hon var verkligen divig. Ja, hon var verkligen divig och bara så här, låt mig vara. Och det stämmer så bra in idag fortfarande. Och Kelian betyder stark på franska. Mm. Och det är mitt och Lamberis gemensamma språk som vi har förutom fint. Svenska. Så då ville vi, egentligen ville vi ha en rwandisk namn. Mm. Men vi hittade inget. Så då blev det ett franskt namn. Och då var det Kelian, det betyder stark. Och han kämpade på så himla mycket på Neo och än idag som jag redan vet. Så då fick det bli stark. Så vi valde utifrån namnen utifrån
betydelsen. Men var ni överens om alla namn?
Vi var överens om Alia, det visste vi typ. Mm. Att så här, men hon ser ut som en Alia. Och vi ville, vi var väldigt så här måna om att så här, vi ville ta från varandras kulturer och länder. Mm. Så att de kunde känna en tillhörighet och vi kunde känna en tillhörighet. Men Kelian, Lamberi drog sig in i det sista med att han skulle heta Kelian. Och jag kallar ju han pojken även när vi hade...
Vänta, förlåt. Vem av er vill att han skulle heta Kelian?
Jag vill att han skulle heta Kelian. Jag såg en Kelian. Ja, och jag fortsätter säga Kelian hela tiden. Och han störde sig på det. Men han hette ju pojken hela vägen. Trots att vi hade skickat till Skatteverket att han skulle heta Kelian så hette han pojken. Jag bara, men har du matat pojken? Han bara, han heter faktiskt Kelian nu. Jag bara, just precis. Kelian.
Vad skönt.
Men annars heter de ju bebis 1, bebis 2, bebis 3 i 3 månader.
Alltså jag orkar inte.
Hur valde ni era namn?
Vi... valde våra namn. Alltså jag, min första tanke när jag fick reda på att det var trillingar var att ja, vi måste välja namn som är totalt olika varandra. Mm. Och för er som vet vad mina barn heter så blev det inte riktigt så. Nej. De heter Emilia, Milea och Amelia.
Mm.
Vad kul om ni hade valt Milea, då hade vi haft båda barnen.
Milea, jättevackert namn.
Ja, det var ju det jag inte ville ha. Jaha. Nu tycker jag det är jättefint, men det var inte det. Jag ska berätta. Men då så, jag ville ha Amelia. Det var så här, det namnet jag hade bestämt mig för. Och vi håller på, alltså vi fick så mycket namnförslag och du vet, alltså ni som har barn, tänk det jobbiga med att välja ett namn och sen tänk att ni ska välja 3 namn. Alltså det här var liksom, det var jättejobbigt tyckte jag, för att det var så här, jag tycker namn, kan tycka att namn är fina, men de passade inte mina barn, förstår du? Jag menar, folk kommer med förslag, jag var så här, jättefint namn, men inte nej. För mina barn. Ja. Så där höll vi på hela tiden och sen så Marco valde, jag har tydligen sagt med Lea för flera år sedan att jag tycker att det är ett fint namn. Och han har fastnat för det.
Mm.
Så då sa han bara, Milea. Jag bara, nej. Han bara, nej, det var ju du. Du tycker att det var ju du som kom upp med det. Jag bara, men det var ju typ 5 år sedan. Alltså det, jag tycker inte om det längre. Men han låste sig och ville ha det. Och då stod vi helt plötsligt med Amelia och Milea. Och jag bara, nu kan vi inte komma med alltså något helt random, förstår du? För då blir det jätte... Jag bara, okej, så då när vi kom till sjukhuset, vi hade inte bestämt vilket barn som skulle heta vad, men vi hade de 2 namnen. Och sen när de kom ut så var vi så här, okej, så höll vi på att diskutera. Och det var lite också sådär, vem tror vi skulle passa med vad? Och så beställde vi att bebis 3 blev Amelia, bebis 2 blev Milea och så hade vi bebis 1. Och det gick typ 2 veckor på sjukhuset. Och vi kunde inte bestämma oss. Vi bara, ska vi ta Emilia? Ska vi ta, vad hade vi för, vi hade flera olika. Vi hade en fantastisk sjuksköterska och hon sa att en av hennes dotter hette Minell. Och vi bara, gud, det var också jättefint, Minell. Så där höll vi på. Men när vi blev flyttade, och det här diskuterade vi ju med sjukhuspersonalen. För de bara, bebis 1, har hon fortfarande inget namn?
Ja,
de var jättegulliga, men det blev ju en stress. För de sa Amelia, Milea, och så sa de bebis 1. Och de bara, åh, bebis 1, har hon inte namnet? Nej. Jag bara, nej. När de förflyttade oss i Danderyd, då måste det här ha kommit med någonstans. Mm. För att när vi kommer in, då står det Amelia, Milea och Emilia. Och jag bara... Emilia, så här. De bara, heter hon inte så? Jag bara, nej, vi har inte bestämt det. De bara, men gud, då blev de jättestressade. De bara, men gud, vi trodde att så tog de bort lappen. Mm. Så kom det bebisett istället. Och varje gång någon kom in, de bara, bebisett, vi hörde att det blev lite fel. Alltså, vi fick ånger.
Till slut,
jag bara, vi kör Emilia. Jag bara, det blir jättebra. Han bara, okej. Men
vi testade också namnen på Neo. Så här, de på Neo sa till oss, de bara, men testa, skriv ner dem och se om det passar. Och då gjorde vi det. Alltså Litia var väldigt svårt att finna. Lamberi hittade det namnet. Och när han hittade det namnet blev jag
skitglad.
Men innan jag var gravid, då hade vi en app.
Mm-hmm.
Så man kunde swipa, det vet som Tinder. Så då kunde man swipa och så Lamir hade appen och jag hade appen. Så kunde man swipa och så man matchade varandra. Så kunde man se det sen.
Alltså,
tyckte du också det var fint namn?
Det var jättebra.
Det var jag kan lägga upp appen sen på
Tinder.
Det är jättebra, för då kan man matcha med sin partner istället för att stå och tjafsa vilket namn man
ska.
Och så kan man välja utifrån dem. Och det blev väldigt
lätt. Den där hade vi behövt. Marco kom med så många namn. Jag bara nej. Alltså jag var så jobbig. Alla bara, alltså, vad håller du på med? Men nu känns det ju. Nu,
men Adia, nu vill jag höra en av dina galnaste historier i ditt liv.
Oj, okej. Ja, jag kommer inte berätta den galnaste historien i den här podden. För vi har hej svärmor och hej svägerska.
Men
exakt. Hoppas ni tycker om podden. Men det absolut, det kan finnas en och annan historia. Men en rolig historia som jag kan berätta, det är att min pappa är jättemån om att, eller har alltid varit, att vi ska plugga. Mm. Det har varit så viktigt. Och jag fattar det, de har inte haft samma möjlighet. Sådär. Så att han fick ju panik när jag tog sabbatsår efter gymnasiet. Han bara, vad håller du på med? Du måste plugga universitetet, bla bla bla. Till slut så typ, jag tog en termin och sen skulle jag börja plugga till våren.
Mm.
Jag hade sökt och allting och kommit in på en utbildning.
Mm.
Och för er som bor i Stockholm och festade för några år sedan så vet ni att det fanns något som heter Super Sunday. Alltså det var, ja, vi var ute på söndagar. Helt sjukt. Men
va?
Vi var,
på riktigt?
Ja, det var de bästa. Alltså,
tiderna.
Ja, de var så jävla roliga de kvällarna. Men en Super Sunday som vi var ute, så vi blev lite för fulla. Jag somnade, jag åkte hem till en vän. Alltså, vi var tre vänner som sov hos en av våra tjejkompisar. Mm. Det som jag missade var att jag hade ju upprop dagen efter. Det här sover, jag sover för, alltså mitt alarm ringer, jag hör inte, ingen av mina vänner hör, utan vi vaknar upp och är så här, jag bara, vänta, vad är klockan? Och då var klockan typ så här 9, jag bara, jag ska vara på Stockholms universitet här för en timme sen för mitt upprop. Och är man inte på uppropet, då förlorar man i sin plats. Mm. Jag kunde inte berätta för min pappa att jag hade druckit och missat uppropet,
oh
så jag
God.
Spelade som att jag läste en termin. Alltså den terminen så låtsades jag plugga.
Men vad gjorde du under tiden?
Jag jobbade.
Så du sa, nu går jag till skolan fast du gick till jobbet.
Alltså jag behövde inte ens säga, han trodde. Och han bara, hur går det? Hur har det gått med, har du klarat tentan? Jag bara, ja, jag har det gått.
Du bara, jag vet inte ens när de har tenta. Skämtar du, Alja?
Nej, alltså det här var det värsta. Alltså den morgonen, jag aldrig känt mig så, alltså på botten. Alltså du vet så här, också gör det värre för att man är bakis. För då känner man bara, vad är jag för människa?
Nej, alltså det här var... Nej, kom, vänta. Vet din pappa om det här idag? Jag antar att han vet om att du fejkade.
Alltså säkert, jag vet inte om jag pratar om det.
Ja, du lär väl freda på det i veckan.
Ja, exakt. Han bryr sig. Nu är han så här, nu är du färdigutbildad och klar. Exakt.
Men du ljög för mig.
Men också att de inte... Ja, det är helt sjukt.
Men ljög du för din mamma med?
Ja, men snälla, jag kan inte ljuga för en eller den andra.
Men
det
är
nej, inte mina systrar.
De visste.
De, åh, herre, de hjälpte mig att täcka upp för mig. Jag har alltid sagt till mina systrar sen de var små, jag är så här, vi är ett team. Alltså ja, om jag skulle smyga ut eller någonting, då vill jag säga, vi, och tänk, de är ändå så här, ena är 6 år yngre än mig, så jag alltså manipulerade dem. Vi är ett team, vi står alltid upp för varandra, vi gör allt för att skydda varandra. Och de bara, okej.
Men jag tror man blir lite så när man har väldigt så här, strikta föräldrar också, som är väldigt så här... Så blir man då.
Ja, men alltså, det roliga är att mina föräldrar är typ inte ens så strikta. Men de, skolgrejen är så viktig för dem. Alltså, herregud. Det var, med detta, vad har du för rolig historia?
Alltså, jag har ju också jättemycket galna historier. Men den här historien blev väldigt mobbad för. Okay. Från min familj. För jag skulle ta mitt körkort och jag var jättetaggad över det. Så jag tagit intensivkörkort och bara säger yes, jag tagit körkort. Samma dag jag får körkortet så har jag, pappa gett mig så att jag skulle kunna köpa en bil. Det var en begagnad bil. För att jag var så här, jag vill ha en ny bil, liten bortskämd brats. Och han bara så här, det kommer aldrig hända när det är. För att första bilen krockar man alltid med.
Exakt.
Jag bara, jag kommer aldrig krocka med en bil. Är du galen? Jag är jätteduktig på att köra. Jag fick precis körkort och lekte så här storsint. Jag vet inte vad. Samma dag som jag får den här begagnade bilen så är jag ute och kör i Borlänge. Och har det jättetrevligt. Och så visar det sig att, ja men jag kör och sen ska jag gå och ta en drive-in på Max. Så när jag står där och står en drive-in på Max, och det är automatbil också, det är inte manuell bil. Jag tog manuellt körkort, men det var en automatbil för att pappa ville göra det enkelt för mig. Så när jag väl ska,
han visste
då,
vad som skulle komma.
Han visste precis vad som skulle komma. Så när jag ska åka fram i drive-thru så åker jag bak i full fart och jag har min syster bredvid mig och jag krockar med en polisbil.
Åh, herregud.
Så mitt dumma nöd, jag får ju panik. Och jag går ut ur bilen och går till polisbilen och bara så här, eller till polismännen, jag bara, åh förlåt, vad har ni för försäkringsbolag? Ska vi lösa
det? Ska vi spela smart alltså?
Och de tittar på mig och bara nickade nej och bara så här, jag bara, jag tog körkort idag. De bara, det var nog inte nödvändigt.
Herregud.
Jag bara, snälla ta ut mitt körkort, det var inte meningen. De bara så här, du behöver nog inte oroa dig för våran bil. Kolla på din egen. Och de var helt sönderkrockande bak, för jag hade verkligen tagit i och bara
vroom. Stackars din syster, hon tänkte följde med och skulle åka på
hon
en
var,
trevlig.
Hon var mindre då också, hon var kanske typ 12 och hon bara såhär, oh my god. Systern som hon ser upp till krockar med en polisbil. Så jag står där och gidrar med dem och bara såhär, nej men på riktigt, alltså ert försäkringsbolag, vi måste kunna lösa det här. För att alltså jag fick ju panik och de bara såhär, alltså nej. Men till slut så lät de mig ta den här maxen och åka därifrån. Jag skakade hela vägen hem och bara såhär, mamma, jag krockar med en polisbil och min storebror står och dör och skrattar. Det finns inte en människa i världen som gör någonting som du gör, när du är så himla klumpig. Jag bara, ah, men det gick bra. Jag frågade om deras försäkringsbolag och han tittade på mig. Men han bara, du är så dum ibland. Du är så jävla dum.
Jag orkar inte.
Och efter det har jag ju självklart krockat några gånger. Och så ljuger jag till min familj och säger att det var faktiskt de som krockade i mig.
Som det aldrig.
Eller fälgarna blev helt förstörda.
Okej, okay, nästa fråga. Vi har fått en fråga om vi hade 24 timmar för oss själva. Vad skulle vi hitta på då?
Ja, vad skulle vi hitta på?
Jag skulle nog 24 timmar. Alltså jag vill säga typ sova, men jag hade inte gjort det.
Nej.
Jag hade nog typ styrt upp typ en middag med typ mina vänner. Gått och käkat så här skitgod mat och sen typ gått vidare, tagit drinkar på något ställe och bara så här suttit och snackat. Alltså, ja, och bara så här hängt hela kvällen och inte känna stress över, jag måste ta mig hem för jag vet att jag ska upp tidigt imorgon, eller jag vet att, hur kör du, bara vara ute. Och sen skulle jag typ åkt hem med någon av mina vänner och sovit där.
Ja,
och sen bara gått upp, käkat frukost ihop och sitta och snacka om kvällen innan. Alltså bara som man gjorde förut. Och inte så här vakna upp hemma och någon som gråter eller någon som vill ha ens famn eller sådär. Bara
haft
inget så här, det behöver inte vara något specifikt, men bara göra vad jag vill.
Ja. Alltså om jag skulle välja 24 timmar idag, jag är för trött för att ens göra allt det där som du sa. Så jag hade nog organiserat hela mitt hem. Jag hade köpt så boxar och organiserat skafferi.
Oh,
kylskåpet, jag hade organiserat min garderob.
Alltså jag hade gått in i väggen, alltså av det där.
Jag hade gjort allt det, så hade jag städat, gjort det jättefint. Jag hade säkert gått och shoppat någon inredning. Du vet såhär, man hade egen tid när man bodde själv förut. Så gick man och köpte såhär vaser, gjort det fint i mitt hem. Sen efter det hade jag ringt en kompis, tagit en drink, ätit fett god mat. Jag hade skämt bort mig själv att käka på en jättegod restaurang. Haft en jättebra matupplevelse och bara suttit och bara pratat skit. Och sen hade jag också gått hem till henne och sovit. Vaknade dagen efter. Sen hade någon velat gått hem. För att jag får panik av att sova borta. Så jag hade någon gått hem direkt.
Du brukar inte göra det, eller?
Nej, jag tycker inte om att sova borta. Jag har jättesvårt att sova borta. Ja, jag måste vara hemma i mitt lilla näste när jag sover.
Jag kan sova vart som helst. Jag har liksom ingen...
Ja, nej, inte jag. Men det är mina 24 timmar.
Ja, fan vad skönt det hade varit. Snart så.
Ja, eller hur?
Pratar vi annat språk med barnen?
Ja, jag gör ju det. Stackars mina barn, hamnar i identitetskris. Som jag gjorde när jag var liten. Nej, men... Jag pratar ju finska och marokkanska och svenska. Och Lamberi pratar ju kinruanda och svenska. Men Lamberi pratar inte kinruanda med barnen, utan han pratar bara svenska.
Okay.
Medan jag pratar finska och marokkanska med barnen. Så man märker det nu att jag måste typ... Jag vet inte om jag måste bestämma mig för ett språk, för att jag gör det svårt för mig själv. Men Alia förstår jättebra marokkanska. Medan Litia förstår jättebra finska.
Men vilket språk är du bäst på?
Finska. Men det blir att jag typ pratar... marokkanska med Alia för att hon fattar det. Så när jag pratar marokkanska med henne så lyssnar hon på allt jag säger. Men skulle jag prata finska med henne, då tittar hon på mig och bara går därifrån. Medan Litia är väldigt såhär,
hon gillar hur det låter.
Ja, hon gillar nog hur det låter. Och Litia lyssnar väldigt mycket på finska. Och jag vet inte om det är typ såhär, Litia är personen som, vad ska jag säga, testar mina gränser mer än vad Alia gör. Vilket gör att, tar du med finska då och säger åt, så låter det mer allvarligt.
Det låter
lite hårdare. Och då blir hon såhär, upp och bara okej, hon lyssnar. Medan Alia, det är väldigt mjuk och Alia är väldigt lugn. Så blir det lätt att prata marokkanska med.
Ja, jag fattar.
Så då, ja, finska och marokkanska pratar jag med barnen.
Alltså jag vet inte, jag har hört lite olika. Jag har hört att det är jättebra att prata andra språk. Alltså det
de hjälper. Snabbare,
ja, exakt. Och det hjälper verkligen barnens utveckling av just språkinlärning. Så jag tror, alltså du behöver inte oroa. Däremot vet jag inte om du ska prata båda eller om du ska prata ett.
Ja, det hade varit det får en du ta reda på. Om så här, Lamberi kunde ett utav de språken.
Ja,
då hade det varit mycket lättare. För då hade vi kunnat bara bestämt oss att vi pratar marokkanska. Eller att han fokuserar på marokkanska och jag fokuserar på finska. Men så blir det ju inte. Och då sitter ansvaret på mig att prata båda språken. Men de kollar på engelska program. Så de kollar på...
Då gör vi det lite svårare.
Man kollar på Miss Rachel, den bästa barnvakten som finns.
Tjejerna älskar henne. Nej, men vi pratar... Jag pratar inte tigrinja, för att jag har försökt några gånger, men det är
jätte... Det är från Eritrea.
Exakt, och det kommer inte naturligt för mig. Nej. Det kommer jättecringe. Och jag har hört att man ska prata det språk som man
kommer naturligt.
Är bäst. Eller, var konsekvent har jag hört att man ska vara de språk. Och jag är inte det, utan jag pratar lite när jag får feeling. Och det blir så här. Marco är lite bättre på att prata serbiska, men inte...
Tillräckligt.
Nej. Så att, jag tror att det kommer vara svenska som vi kör.
Okay.
Tyvärr.
Kulturkrock med partner och familj.
Den största kulturkrocken med våra familjer, det är tidsuppfattningen. Alltså min familj har nolltidsuppfattning. Och okay. jag tror att jag kan prata för typ alla eritreaner i hela världen. Vi har liksom inget, det finns inget som...
Det finns ingen tid.
Det finns ingen tid.
Det finns en klocka.
När min mamma bjuder in till något, då bjuder hon in, då säger hon kom och ät lunch.
Mm.
Kom och ät middag. Alltså det är inte...
Kom klockan 12.
Och då säger Marco, vilken tid ska vi till din mamma heller? Jag vet inte, vi ska äta lunch. Och då säger han, och vilken tid är det? Jag vet inte. Vi kollar. Du vet, man hör lite, man ringer dagen efter. Okej, okay, men ska vi komma? Det finns liksom ingen tid. Marcos familj är tvärtom. Det är så, om de säger en tid, om de säger klockan 1, då är alla där. Nej, alltså de är där kvart i ett. Och det här var en chock för mig, för att jag... Vi är alltid sena till allt. Alltså vi är sena, om vi kommer till... Alltså när vi ska träffa Marcos familj, det spelar ingen roll hur mycket vi förbereder oss eller vad vi gör. Vi kommer alltid sist.
Mm.
Vi kan säga så här, idag ska vi vara där först. Men vi är alltid där sist. De är alltid där innan oss. Till skillnad från hos min familj, då är vi alltid där först. Ingen är där. Jag bara, ja, maten blir kall. Eller typ så här, min mamma kan bara, vart är alla? Jag bara, du har inte sagt en tid. De vet ju inte när de ska vara här. Alltså det är katastrof. Men förutom det, jag tror typ hur man kommunicerar är jättestor. Alltså juggar, jag upplever dem varit väldigt, väldigt så här, raka. Alltså det är inget filter.
De säger vad de tycker och
tänker. De säger vad de tänker. Eritreaner kan lite mer...
Vara mjuka.
Mjuka, och de bäddar in saker.
Mm.
Och ibland är de så här, vi behöver inte säga det där. Vi behöver inte prata om det där. Liksom. Men
är inte det typ att sopa lite grejer under mattan då?
100%. Det är så här number one vad man gör. Alltså det är så här, vi behöver inte prata om det där. Alltså jag kommer ihåg första gången jag träffade Marcos mormor. Jag var i chock efter, för att hon var så... Hon pratade med mig som att vi hade känt varandra i 100 år.
Mm.
Och jag tänkte bara, gud, alltså hon är så skön. Jag älskade henne, alltså från första stund. Men jag tänkte bara, alltså hon var typ så här, jag hatar han, alltså han lalala, för att hon har inget filter, alltså bara så, och jag tyckte det var så kul, för man får ju lära känna henne direkt, och det är så de har, de är väldigt så här,
man vet vad man har dem.
Man vet vad man har dem. Min mamma skulle kunna säga så här, åh ja, men han är jättesnäll, så efter bara, jag hatar han. Men så här, det skulle du inte säga framför. Det är lite, så det var verkligen, och det har vi verkligen märkt i vår relation också, hur vi kommunicerar. Så i början av vår relation var det jättesvårt, för att Marco är väldigt, väldigt rak och är så här, säger vad han tycker, och jag kan vara så här, men gud, man behöver inte alltid säga allt som man tänker, och du vet så här, han bara, nej, men man kanske kan säga något.
Alltså jag känner att om jag och Marco hade träffats, vi hade hamnat i heta diskussioner.
Ja, det hade inte gått. Ni hade lämnat väl den där, hej då, nu orkar jag inte mer. Så det är nog de största kulturkrockarna.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Vad har du upplevt?
Alltså typ samma. Mm. Alltså, framförallt innan vi fick barn. Mm. Nu när vi har fått barn, då är det typ att man har accepterat dem.
Mm. Mamma, jag är stuck med dig.
Så de finns bara där. Mm. Och jag tycker inte att det har blivit ett problem. För att i slutet av dagen så har vi ändå samma värderingar.
Mm.
Men innan, alltså jag kommer från en familj som är väldigt så här, kärleksfull och väldigt mån om andra. Och precis som ni är så här, man säger inte så mycket och man tar lite lugn.
Mm.
Förutom min pappa då. Mm. Och där är väl jag och min syster mest lik min pappa, där vi har noll filter själva. Ja. Så vi bara kastar ut och saker. Och medan mamma har fått försökt lära oss att så här, Nadia, du behöver inte säga allting du tänker på. Du kan ta det lite lugnt. Jag bara, men vadå, jag tycker så. Hon bara, men Nadia. Jag bara, okej. Men hans familj däremot, de har noll filter. Alltså noll. Och jag tyckte att jag var utan filter, men de har noll filter. Okej. Så de kan kasta ut sig saker höger och vänster fastän att personen sitter framför dem. Man bara, och så sitter man där själv och bara så här, ja, det där behöver du nog kanske inte säga. Och ta det lite lugnt.
Hatar sådana situationer.
Så blir man obekväm själv. Vet. Och sen typ, det var ett problem, för att jag visste riktigt inte... Man vet vad man har dem, men samtidigt man vet inte vad de tycker om en.
Eller vad som ska komma ur
det. Exakt! Så att när jag kunde träffa hans familj, så typ, jag var ju rädd för dem. För att alltså, de kastade sig precis vad de tyckte och tänkte om mig samma sekund de träffade mig. Shit. Annars brukar det vara så här: hej, ja men det här är min nya tjej. Och så här, de grillade mig på plats. Okej, okay? Och jag satt där så försynt som jag är. Och då växte jag upp i en familj där väldigt såhär, du ska vara mån om din svärfamilj. Mm. Du ska visa respekt till din svärfamilj. Mm. Du ska servera din svärfamilj. Okay? Du ska liksom anamma dem. Du ska ge dem kärlek och närhet. Vet? Verkligen såhär. Och så då vi hamnade i världens kulturkrock då. Mm. För att hans familj var inte så. Mm. Utan det var såhär, ja men ja, jag vet inte om du är bra nog för min son. Man bara, oh shit.
Det var okej, jag måste ta det här.
Och jag grät och var jätteledsen och ringde min pappa. Och bara såhär, de hatar mig. Han bara, men då har de inte sagt det. Jag bara, alltså de principer okej. <Okay. laughs> Nej, jag bara, jo, det gör de. Medan den, alltså hans familj, de hatar inte mig alls, utan de är bara så här noll filter. De bara säger vad de tycker och tänker. Hans mamma tycker om mig jättemycket idag, men då, jag lovar dig, i 4 år strugglade jag med så här, din morsa gillar inte mig. Han bara, jo, hon gör det på sitt sätt. Jag bara, nej, hon gillar inte mig.
Oh my god, shit.
Så det var en enorm kulturkrock. För att då kunde jag ringa till pappa och bara säga, hur ska jag hantera det? Han bara såhär, vad de än säger och vad de än gör, så ska du bara göra saker som definierar dig själv.
Mm.
Så även om de säger saker som sårar dig eller någonting, så försök ändå visa respekt och vara snäll, för att det kanske är deras kultur och deras sätt att vara liksom. Mm. Så jag har svalt det där. Men idag, då sväljer jag inte. Men idag vet jag ju att såhär, framförallt hans föräldrar, de är så gammal traditionella, du vet. Så de kan komma med typ så här, sätt på lite tigerbalsam på bröstet, så kanske de inte slutar hosta. Mamma, nej, det tänker jag inte göra. Så att idag är det mer accepterat. Ja, man accepterar, man vet, så här, att man vet vad man har varandra. Jag vet hur de är. Ja. Så jag bryr mig liksom inte om det. Men egentligen så borde det passa mig, för att jag inte heller så mycket filter.
Nej,
så.
Exakt. Ja, men det kanske blir,
de var på en annan
kommer
nivå.
Från någon annan. jag dör. Vi fick en fråga om hur vet man...
Eran partner var eran pappa, skulle bli pappa till era barn.
Ja, eller ja, alltså hur är man säker på det? Hur väljer man?
Och jag tror att man bara vet. Alltså, när jag träffade Lamberi, så det första man tänker då, i alla fall när man är lite äldre och träffar någon, att så här, du kommer bli pappa till mina barn.
Mm.
Att den kärleken är så stark. Och inte bara att kärleken är så stark, bara hur personen är. Att man bara så här, det här är ingen pojkvän, det här är ingen man. Utan när man väl då träffar någon och vet att man ska gifta sig, så här, du ska bli pappa till mina barn. För man känner den här känslan av att det du ger mig vill jag att du ska ge mina barn. För alla dina värderingar och människosyn och allt är fint. Och jag vill att mina barn ska få uppleva det tillsammans med dig. Så jag tror att det är ganska enkelt. Ja. Man bara vet. Man bara vet.
Alltså jag tycker typ så här, vissa egenskaper är viktiga att se efter. Bara typ så här, jag vet inte, en osjälvisk person som är väldigt mån och så här, empatisk, tror jag.
Ja.
Det kommer du komma långt med.
Väldigt långt med. Och sen så har vi de roligaste, tråkigaste, jobbigaste åldern på trillingarna. Alltså nu.
Okay, så den roligaste och den... Vi börjar med de tråkiga då.
Alltså den jobbigaste åldern är nu. Alltså precis nu, när barnen är 1,5 år. De kan inte uttrycka sig vad de vill, men de försöker uttrycka vad de vill.
Mm.
De visar att de har en egen vilja. De blir väldigt arga när de inte kan uttrycka sig. Så försöker man trösta, så vill de inte det.
Mm.
De vill börja vara lite mer självständiga, och så ska man släppa på det. Och så, ja, nu... Mm.
Nu är det jobbigt.
Ja, nu är det jobbigt med... Jag vet inte hur det skulle varit med ett barn. Men jag kan bara svara utifrån när man får 3 barn samtidigt. Att så här, man tror att man ska hamna i en situation där nu ska de börja underhålla varandra så eller de blir. Nej, absolut inte. Det är nu de är i den här perioden av att så här, nu ska de bara vara med mamma. Och de är avundsjuka om en person är där. Två får inte sitta i min famn. De är överallt och ingenstans. Och de vill utforska hela världen, och man vill försöka göra att de ska göra det, samtidigt som man säger, nej, det där är farligt, nej, akta den där, akta. Så nu är man igång, och det är, ja, jag kan bara prata från mina barn, de bråkar och de tjafsar och de ger varandra kärlek, och det banne med någonting hela tiden.
Ja. Alltså jag håller med, jag tycker det är väldigt utmanande nu, alltså det är, man behöver verkligen så här, vara med hela tiden, de är jätteaktiva. Men jag tycker att de är roligast nu också.
Ja,
för att
det.
De har börjat... De får, alltså ju äldre de blir...
Desto roligare blir det också.
Ja, exakt. Mm. De får mer personlighet. Mm. De såhär, driver med varandra. Och de typ... Alltså häromdagen, Emilia såhär, drog ner huvudet bakom soffan. Och så tittar hon upp och Amelia skrattar. Och jag bara... Oh my god, ni kör titt ut med varandra.
Ja.
Så det tycker jag. Så det är verkligen alltså, tudelat.
Mm.
Tråkigaste, det tror jag var i början. Alltså då var det ju bara rutin. De gjorde ju inget, de bara låg där. Alltså,
nej, jag tyckte det var mysigt.
Det var mysigt, men det var tråkigt.
Nej, alltså, det var det inte.
Och jag tycker den mysigaste, det var typ efter de hade blivit 4 månader. För då hade de fått lite rutiner. Och då kunde man så här, man kunde göra saker. Alltså det var inte bara att vi var hemma och pumpade. Och, alltså det var den värsta.
Ja, alltså det tråkiga ska jag hålla med om rutinen. Att man skulle sitta och pumpa och pumpa.
Det var det enda man gjorde.
Och det var det enda man gjorde, ja. Men det var ändå mysigt. Adiam. Det var så mysigt. Gud, jag saknar de tiderna.
Mm.
Men samtidigt. Det roligaste tiden är ju också nu. Och jag tror att det roligaste tiden kommer komma mer och mer. För att det är precis som du säger, alltså, mina barn har utvecklat ett eget språk nu.
Mm.
Förut trodde man att de hade gjort det. Men alltså nej, nu har de ett eget språk. Nu pratar de med varandra. Mm. Och det är ett språk jag inte förstår. Mm. Men de barnen vill förstå varandra. Mm. Och jag menar, Alian klättrade över till Kelians säng under natten och ville sova där. Mm. Och så satt de där på morgonen och började prata med honom. Och skratta och skratta. Och Alia kan verkligen få Kelian att skratta.
Oh,
så att det är skitkul att se nu när de liksom... De pratar med varandra. Ja. De blir större och de vill hitta på med saker. De uttrycker, de försöker säga ord. Och de säger, mamma, va? Sa du det? Nej, men gud vad gulligt. Och så här. De försöker peka och visa. Så det är också väldigt, väldigt kul. Men det, det är lite tudelat. Just den här 1,5 års åldern. Mm. Tudelad.
Mm. Hur hanterar man ångesten man får när man tar egen tid?
Ja, för att man får ju oftast ångest när man tar egen tid.
Ja.
Och det är väl typ samhällskvalet som kommer in. Liksom. Att man, eller jag kan uppleva att så här, jag får dåligt samvete när jag tar egen tid. Om det verkligen är egen tid om att så här, barnen är hemma med pappa och jag går ut.
Mm.
Eller hemma med kanske någon familjemedlem. Att jag blir så här, men gud, men barnen behöver ju också komma ut. Eller varför gör jag det här? Men jag tror inte att min ångest i alla fall kommer från att jag tar egen tid bort från barnen någon timme. För att det är sällan man får egen tid.
Mm.
Utan mer yttre faktorer. Om att så här, det är inte okej att ta egen tid. Hur kan du gå och tänka på dig själv när du har 3 barn som behöver dig? Att det är lite mer så här, normen säger att barnen först och du sen. När man egentligen vet att om jag tar hand om mig själv först så mår ju barnen per automatik bra. Att ångesten kommer där, är det här alltså, okej eller inte?
Vilka förväntningar finns.
Är det okej eller är det inte okej att jag tar egen tid? Är det okej att jag går ut och tar en dejt med min partner? Är det okej att jag går och tar en drink med mina vänner fastän att mina barn är hemma? Om det är okej, eller i min situation, är det okej för mig att må bra också trots att mina barn är sjuka? Är det okej? Och det där, det är svårt.
Ja.
Det är svårt för att det kan gå lite upp och ner. Jag försöker snarare stänga av. Jag stänger av. Om det är okej eller inte, stänger jag av. Om det är ångest eller inte, jag stänger av. Och bara gör det jag behöver göra där och då. För att jag vet att jag ska komma hem till mina barn. Så jag försöker stänga av de känslorna.
Ja, och alltså... Jag är kanske dålig person att uttrycka mig. För jag har väldigt sällan ångest. Och jag tänker bara att... Det är som du säger, om du inte mår bra kommer dina barn inte må bra. Så ju bättre du mår, ju bättre kommer dina barn må. Så jag tänker, får man ångest, då kan man ju bara gå tillbaka till det. Alltså så här, men du ska klara också... dig genom, alltså du behöver, man är ju, den majoriteten av sin vakna tid är man ju med sina barn. Alltså ibland tror jag också att vi mammor är lite ego. Nej, men vi tänker att vi är allt. Alltså om de har, alltså att vi är så, åh, mina barn och de behöver mig. Nej, men de har ju andra trygg, om de har det, nu ska man inte ta för givet, men om de har en annan förälder som de också kanske behöver skapa ett band till att vara med, så är det jättebra om du kan ta ett steg ut.
Jag tycker så här, jag tycker vi mammor är extremt dåliga på att ta egen tid, så passa på för fan.
Ja.
Alltså så här, kan du ta egen tid, ta egen tid. Alltså du behöver det.
Ja.
Du behöver det. Ja. Vi är så dåliga på att prioritera oss själva. Så sen, nu kör vi. Veckans trippel express då är, du ska prioritera dig själv. Exakt, ta den utmaningen.
Ja, jag tror jätteviktigt också att man har en partner som uppmanar den till det. När jag själv är dålig på det, då brukar Marco vara så här, men gå ut nu, alltså, även om det bara är en promenad. Han är jättemån om att så här, gå ut och ta, nu har du varit hemma hela dagen, gå ut och ta en promenad. Gå själv, gå, de gör, alltså, vi löser det. Och då kan jag själv vara så här, nej jag orkar inte, nej jag pallar inte. Men att man också har en partner som gör att man inte känner den här ångesten eller den här, ja, vad det nu än kan vara.
Vad det än man känner liksom. Tips för relationer där partner har annan kultur, religion, barn och fostran, högtider. Alltså jag tycker det där, för mig är sånt där enkelt. Jag vet att folk stragglar med det här. Men jag menar, jag är uppvuxen i en familj där min mamma är kristen och min pappa är muslim. Och det har gått hur bra som helst. För mig, därför kan jag har bra förebilder till att kunna se det. För att religion för mig är en, på riktigt en privat tro. Och det är så vi blev lärda. Jag menar, mamma gav oss Bibeln när vi var små. Pappa gav oss Koranen. Och det enda de sa, läs och bestäm själva. Det är helt ute efter er vad ni väljer att göra och vad ni vill göra. För att religionen är till för dig. Inte för någon annan att behaga. Utan för dig, hur du mår och hur du har det. Så om man lever i en relation där båda två har två olika religioner. Bara respektera det. Och kan man inte respektera det om man tycker att religionen är så pass stor del av dig själv. då kanske du inte ska vara med en partner då som har en annan religion.
Mm.
Men för mig är det extremt enkelt. Respektera det. Och nu tog jag som muslim och kristendomen.
Men hur, förlåt. Nej, jag tänkte, har det blivit svårare när barn har kommit in i bilden?
Nu, idag.
Ja, så jag tänker, för det har jag hört från andra, att innan barn är det inte så svårt. För då är det bara så att du sköter ditt och jag sköter mitt. Mm. Sen får man barn.
Nej.
Nu.
Alltså, jag och Lambert är väldigt tydliga med att mina barn får välja att bli, alltså, tro på vad fan de vill. Mm. Alltså, om mina barn blir kristna så blir de det. Om mina barn blir muslimer så blir de det. Blir de artister? Det är inte min sak. Nej. Att säga. Jag tycker inte personligen. Mm. Sen om andra gör det, jag bryr mig inte. Jag lägger mig inte i vad andra gör. Nej. Men mina barn, om min dotter kommer och säger till mig, Nadia, jag är kristen. Okej, good for you. Mår du bra av det? Ja, kör. Mm. Om någon annan kommer och säger, mamma, jag valde att bli muslim. Funkar det för dig? Mår du bättre av det? Ja. Good for you. Alltså så här, det är helt upp till dem. Sen kan vi lära barnen, om de frågar, absolut att vi lär våra barn. Jag kan berätta om islam och kristendomen, om att jag är uppvuxen i båda delarna. Lamberi kan berätta om det.
Mm. Om det kan ju vara bra att ha en diskussion om det här innan man skaffar barn.
Exakt, för det hade jag och Lamberi tydligt med. Så här, vad tänker vi kring religion? Vad tänker vi kring kultur?
Mm.
Och kulturer, jag har ju marokkansk kultur och finsk kultur. Och Lamberi har ju rwandisk kultur och svensk kultur. Och sen har vi våra traditioner. Och vi har valt att slå ihop det. Alltså, det vi firar ändå allt möjligt. För att det är så här, ja men gör det.
Mm.
Mm. Jag tycker det är enkelt.
Man ska fira allt man kan fira.
Trivs du att vara hemma med barn? Gör du det, Adrian?
Hemmafru,
tänkte jag säga. Hemmafru.
Ja, alltså jag har trivts i perioder. Men nu, nej.
Nej.
Nej. Alltså nu är det inte, det var som du nämnde, det är inte en rolig period som de är i. Så att nej, också tror jag att så här, jag för mitt välmående, jag behöver komma ut. Och jag behöver, och med tre, svårt. Med tre, man kommer inte ens ut, nej, alltså även om man vill komma ut. Alltså det tar så jävla mycket energi och det är, alltså att bara komma ut. Och då vill man så här, då vill man vara ute, men man kan inte vara ute själv med tre barn som inte kan gå och som inte, alltså hur länge som helst heller. Mm. Det är inte, så att nej. Alltså, jag vill gärna så här, få tanka min energi på annat sätt och med andra personer för att sen få komma hem och ge mina barn den energin och liksom vara en bra mamma. Så att nej, jag trivs inte med att vara hemma.
Jag tror jag känner lite som du, men nej. Jo, jag hade trivs att vara hemma under andra omständigheter. Så att det är därför jag drar ut mig också och lägger in på förskolan. För att jag är så här, så fort det börjar normaliserat hemma hos oss, alltså att vi lever lite mer normalt, så tror jag att jag kommer trivas i det och tänka så här, gud vad roligt!
Mm.
Så nu har jag gått till Lambert och sagt så här, du ska ta semester och föräldraledighet under sommaren, du ska inte jobba för att jag vill bara vara med familjen.
Men då är det en annan sak.
Mm.
När man är två är det en helt annan grej tycker jag. Då tycker jag att man är, då är det typ mysigt. För då har man fyra händer som kan hjälpas åt och göra saker. Men att vara hemma själv med barnen är inte. Mm. Det ser jag också, jag ser fram emot så mycket att det ska bli så mysigt.
Hus och lägenhet, vill du flytta? Ni vill ju flytta, det vet vi ju.
Ja.
För att ni har ju mellanlägenhet som jag pratade om i våra tidigare avsnitt. Men vill du flytta till lägenhet eller hus? Eller vad är dina tankar kring det?
Alltså det ultimata hade ju varit att flytta till hus och bara ha så mycket utrymme och stort. Men varken jag eller Marco är intresserade av att så här, sköta om. Och jag har ju förstått, vi har ju folk i vår närhet som har hus, att det tar väldigt mycket tid, mycket väldigt jobb. Mycket kraft.
Mm.
Jag och Marco är väldigt sociala personer som alltid är ute och flänger, umgås med vänner och gör saker. Och jag skulle bli, jag tror inte att jag skulle må bra av att vara låst. Av att vara hemma för att behöva fixa saker.
Mm.
För det är alltid saker som behöver fixas i ens hem. Så nej, av den anledningen nej.
Så ni vill köpa en lägenhet?
Jag skulle vilja köpa typ en lägenhet med typ en stor uteplats.
Mm. Så bottenvåning?
Ja, okay. Eller kanske typ ett radhus som kanske inte kräver så mycket.
Jobb,
ja. Så att det är typ det. Men utrymmet skulle jag absolut vilja ha. Och jag skulle dö för att mina barn bara kan springa ut och leka liksom.
Mm.
Det hade varit otroligt.
Alltså våra sista diskussioner hemma nu. Vi var ju i Linköping och hade jättemysigt med barnen. Med Lamberis brorsa och dem. Och de har ett stort hus och världens största uteplats med så här, vad heter det, studsmatta och pool och allt sånt. Och när jag såg barnen, Adia, alltså jag blev så himla glad. Vet du, de sprang runt där utan att jag behövde tänka på dem på det sättet. Och de var bara så glada ute i det fria. Och jag bara så här, gud. Och som ni vet, när jag flyttade till Stockholm, jag hatar stan. Alltså jag hatar ju Stockholm, men jag hatar framförallt att bo i stan. Folk tänker så här, varför ska du bo i stan? Jag vill inte bo i stan. Sen vill vi bo i stan. Jag har alltid velat flytta utanför. Så, men nu har vi börjat prata om hus. Jag och Lamberi hatar. Vi vill egentligen inte bo i hus. Vi vill verkligen inte det. För att jag har en brorsa som det enda han gör och jobbar med sitt hus. Han har en brorsa som det enda han gör och jobbar med huset. Vi bara så här, ni är aldrig lediga på era semester och bara njuter, utan alltid någonting med huset. Och det, vi har redan fullt ös. Mm. Och det är väl det vi är oroliga för. Men om man får romantisera det lite så hade det varit... Jag ser en fin bild framför mig av att ha ett hus och se barnen leka ute på gården och ha det mysigt. Och inte nog med det, bort från stan och bara ha lite lugn och ro. Vet man, omedvetet så blir man påverkad av de yttre faktorerna av att bo i stan utan att man vet om det. Det hade passat oss perfekt om vi var bara vi två. Men nu har vi börjat tänka annorlunda lite båda två. Jag har fått med Lameri på tåget lite, så vi får se. Om ni ser oss flytta till hus, då är det för att jag har vunnit över Lameri.
Kämpat.
Men annars, nej, jag vill flytta bort från stan och betydligt mycket större lägen.
Men kanske, okej, okay,
Jag vill typ till Sundbyberg.
Men tror du att det kommer bli lägenhet eller tror du att det kommer bli hus?
Jag tror vad marknaden bestämmer att det blir.
Det är sant.
Tyvärr. Mm. Alltså, har vi råd med hus, fine. Men för att jag har mycket krav nu för att, visst, vi kan säkert gå och köpa ett hus och renovera det.
Men snäll då.
Jag orkar inte. Jag har gjort den här härvan redan.
Det är då podden läggs ner, som ni vet allihopa.
Så att jag sa till mig, jag vill hitta ett klart... Om vi hittar ett hus, då ska det vara fullständigt klart. Mm. Och så ska det vara så lite att göra som möjligt. Och hittar vi en lägenhet så ska den också vara klar.
Man kan fixa till lite.
Men just nu inte. Med inflationen så är inte ens det på kartan. Nej. Så nu försöker vi bara rodda med det vi har hemma. Mm. Men målet är att vi ska flytta en gång till och inte flytta någon mer.
Ja, vad skönt.
Ja.
Tänk att bara se dem springa omkring och så sitter man där och dricker sin kaffe.
Nu tar vi en sista fråga. Mm-hmm. När är det för tidigt att skaffa barn? Om man är under 25, efter 25, vad är dina tankar?
Just det här var en tjej som frågade om det var för tidigt att skaffa barn vid 25. Nej, jag tycker inte att det är... Alltså, jag tycker att alla är så olika. Alltså, vissa är jättemogna vid den åldern. Mm. Jag hade inte varit en bra mamma vid 25. Men andra är det, liksom, är redo för det. Och då tycker jag att man ska göra det. Och sen, det här med att livet liksom tar slut, typ, som folk kan prata om när man blir mamma. Det behöver inte vara så. Nej. Det är lite upp till dig.
Det är
dig.
Snarare att du får ett nytt liv.
Ja, exakt. Och det är upp till dig hur du väljer att forma det livet. Nej, det kanske inte kommer vara exakt så som det var
absolut innan inte.
Barn. Men jag tror att du kan... Sen är det många som skaffar barn tidigt som också är... Alltså deras barn hinner ju växa upp, så hennes barn kommer, om hon skaffar barn när hon är 25, då är, alltså när hon är 40, då är de 15.
Mm.
Det är också så här...
Jag tycker så här, det svåra är nu när du sa det, att så här, när hon växer upp så är hon 15. Jag tror att många tänkte så förut, och jag tror att man inte ska tänka så.
Hur menar du?
Alltså så här, ja men om du är 25, alltså förut så, människor kan ju tänka så här, jag vill vara en ung mamma. Så när mitt barn är 15, då är ändå 40, då är ung mamma.
Nej, jag tänkte inte på det, jag tänkte mer att du har ju också ett liv... Alltså, när man är 40 så är man ju inte, liksom, inte gammal. Och, alltså, man har ju ändå energi att göra grejer. Göra och då har du barn som är lite äldre. Mm. Medan någon som kanske skaffar barn när de är 35. Alltså, de kan ju man kan ju leva sina liv innan barn och efter barn. Förstår du? Jag menar lite.
Jag tror det är så individuellt. Alltså, det beror på vem personen är.
Verkligen.
För att jag avundades innan av min syster. Mm. Alltså, jag avundar henne så mycket för att hon är så... Hon är 23.
Mm.
Men sen när hon var 15 hon ville ha fått barn. Så hade hon... Hade vi sagt, ja men det är okej, då tror mig hon hade skaffat sig en unge. Men vi har verkligen hejdat henne. Sen bara lev ditt liv en liten stund och sen låt det komma naturligt. Mm. Men hon är en person som är så här, jag vill vara mamma, jag vill ha familj.
Mm.
Det är det jag vill leva för. Medan jag inte är en sån person. Jag var inte en person som första tänkte på att jag vill ha familj och barn. Utan jag vill ha barn när jag var 35. Så jag tror det är högst individuellt till att säga, om du är 25 år eller yngre. Jag har vänner som skaffade barn när de var 21 och de är världens finaste mammor idag. Så att det handlar lite mer om så här, vem är du som person? Är du redo att skaffa barn? För att jag tror att det blir svårt när man är aldrig redo att skaffa barn.
Mm.
Och jag brukade alltid säga så här, du är inte redo att skaffa barn, men du känner när tillfället är där. Du känner när tillfället är där. Och man ska nog inte tänka så här, har vi ekonomi? Vi måste ha hus, vi måste gifta oss. Du vet, alla tänker på, alla måste man måste säga innan. Vi gjorde inte det.
Nej.
Och det blev jättebra ändå.
Ja, gud,
så att det är så här,
verkligen. Och folk har verkligen...
Och känn bara efter. Tänk inte på, vi ska inte svara på om det är för tidigt för dig eller inte.
Det är du bara kan du svara på det. Ja, verkligen. Hallå, vi har två frågor till.
Okej, okay, berätta.
Du bara sista frågan. Den ena är hur vi tänker kring skärmtid för barn.
Min bästa barnvakt. Nej, skojar. Nej, men jag kan utgå från att mina barn, två av mina barn, kan bli väldigt, det kan bli för mycket för dem om de kollar på TV.
Mm.
Så du vet, man brukar ju prata om att så här, när man vänder vagnen så kan man vända den åt andra hållet för att barn ska börja upptäcka världen, för att de har börjat visa intresse av det.
Mm.
Som när jag pratade med dig när dina barn skulle börja sätta sig i, eller ha en sittdel istället för en liggdel.
Mm.
Då tänker man så här, ja men nu börjar barnen titta upp när de ligger ner, så nu kanske det är dags. Och då kan man glömma bort de här faktorerna, att så här, är barnet redo för det ändå?
Mm.
Och vi märkte att till exempel Letia var inte det, att hon blir väldigt påverkad av intryck.
Mm.
Jag var ute med henne häromdagen och hela våra nätter var förstörda i 2 dagar för att det blev för mycket intryck för henne och träffa så mycket folk när vi var ute och promenera. Så samma sak med skärmtid. Om jag märker att om vi har för mycket skärmtid där hemma, då blir barnen extremt gnälliga, de blir väldigt trötta, de tycker det är jobbigt.
Mm.
Så vi försöker ändå skära ner på det. Men jag skiter fullständigt i om folk har mer skärmtid för sina barn eller inte. Mm. Det är helt upp till dig vad du behöver och inte behöver. Vill du ge mer skärmtid till dina barn? Det finns säkert forskning om, gud vet vad, jag är inte ens dugg intresserad av det. Jag har inte ens läst på om det. Jag kan bara utgå från mina egna erfarenheter hur det påverkar mina barn till att ha skärmtid.
Ja.
Så märker jag att det påverkar dem negativt, då tar jag bort det en stund.
Ja.
Märker jag att så här, det här de behöver just nu för att få ett avbryt i någonting, så får de det. Behöver
jag laga mat? Framförallt så är det ett avbrott för mig själv, känner jag.
Exakt. Behöver jag laga mat? Då får du kolla på den här skärmtiden för att jag ska kunna fokusera. Behöver jag städa lägenhet? Då får du kolla på skärmtiden. Så man gör på det som passar för er.
Ja, och det som passar dina barn. Alltså för oss, alltså när jag är, alltså det, jag älskar skärmen. Och de, det är samma sak där. De kan bli väldigt så här, trötta av det. Men att använda det i så här små doser, det är otroligt. Alltså det, de blir också så här lugna lite. Alltså de, om det inte är för mycket så blir de kommer ju ner i varv och kollar och är lite så här. Och nu tycker jag att det är så kul. De kollar också på Miss Rachel.
Ja.
Så fort jag sätter på.
De blir helt tysta.
Nej, de bara, mamma. Alltså Emilia, hon gör en min. Alltså hon blir så här överlycklig. Hon är så här,
kolla. Skitglad.
Hon blir skitglad. Jag bara, vill ni kolla på Miss Rachel?
Men jag tycker också så här med skärmtiden också så här, man behöver inte göra det till något negativt. Det behöver inte vara babblan hela tiden, utan sätta på någonting lärorikt. Någonting som de kan lära sig. Alltså jag menar, lovar dig, Miss Rachel har lärt mina barn otroligt mycket saker på engelska. Men jag menar, de säger mamma, de härmar precis som dina barn gör. Så att om man får dåligt samvete som förälder, att gud, mitt barn har fått skärmtid hela dagen. Sätt på någonting lärorikt och kanske få lite mindre
alltså, nu när vi har varit hemma, jag har haft sjukstuga i... jag vet inte hur länge, 2-3 veckor.
Ens...
Alltså, den räddar liv. Speciellt när man själv är sjuk med barnen. Men ja, så köp på.
Ja, jag lägger ingen värdering i det där. Jag gör verkligen inte det.
Sista frågan. Hur, det här var också så här en tung fråga. Hur hanterar man längtan?
På stickan?
Alltså längtan efter plusset.
Alltså, vi båda två har ju varit där. Vi kom nog överens, både du och jag, att så här... Det bästa tipset vi kan ge, det är att utgå från dig själv. Alltså vi kan säga vad som funkade för oss, men det kanske inte kommer funka för dig. Nej. Och i slutet av dagen, det spelar ingen roll vad vi sitter här och säger, så kommer du fortfarande ha den längtan och inte må bra. Exakt. Men, någonting som också Adiam sa väldigt tydligt i tidigare avsnitt är att fortsätt leva ditt liv. För att om du fortsätter trycka på att säga, jag vill bara ha plus på stickan, jag vill bara ha plus på stickan, och snöda in i det, och det begränsar dig till att göra saker som får dig att må bra, träna eller träffa vänner eller gå ut och ta en drink eller nu vad det än är, sluta inte med det för att du längtar efter plusset på stickan, utan fortsätt leva på, för att risken finns att när du får det plusset på stickan sen, att du blir jätteglad men du har inte levt någonting innan, och då mår du fortfarande dåligt för att då bearbetar du hela den här grejen med att hur lång tid det tog för dig att få ett plus på stickan.
Och du vet ju aldrig om du kommer, alltså man vet ju aldrig hur lång tid det tar eller om det går. Så jag tänker bara att man inte ska, livet är så mycket mer, och jag förstår att det, och jag vet att det är liksom det enda man går runt och tänker på och det är så jävla jobbigt. Men bara att såhär, det blir också ett sätt att distrahera sig själv med att göra annat och faktiskt, alltså jag försökte leva på som vanligt, träna på, tänka, alltså ibland kunde det slå mig att jag skulle köpa någonting, bara fan, ska jag köpa den här tröjan, jag kanske blir gravid och kan inte använda, och så jag säger nej, alltså jag får inte tänka så, för att man blir så besviken, det är redan så mycket besvikelse, men det blir så mycket mer om man också går runt och planerar sitt liv kring någonting man inte vet ens om det kommer hända. Så det är tufft.
Och blama inte dig själv. Alltså, det är inte ditt fel över att inte få plus på stickan där andra kan få plus efter, direkt efter. Liksom. Utan, så blama inte dig själv och boosta dig själv. Alltså lita på dig själv, älska dig själv och tänk, okej, okay, I got this. I got this. Jag kan fortfarande leva mitt liv trots längtan på stickan. Och om du har nära och kära, prata med dem. Om du orkar det och vill det. Och förklara för dem hur du känner. Så tänker jag.
Bra hörni, det här var kul.
Vi snackade en timme med Adiam.
Ja, men så roligt att inte och prata om, lyssna på era frågor, svara på era frågor. Det var jättekul. Okej då, vi hörs nästa vecka.
Ja, det gör
vi. Vad lyssnar de på?
På Triple Espresso med mig, Nadia.
Och med mig, Adiam.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.